Thomas Mikael Bäck, du är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris med diktsamlingen De tysta gatorna. Vi kanske kan börja med titeln. Varför heter diktsamlingen som den gör?
Gatorna i Vasa är ganska tysta. Jag menar att här i Helsingfors är det mindre tyst. Men jag upplever fortfarande efter alla dessa år att Vasa är min hemstad. Jag är österbottning och de här rändarna går ju inte ur. Fast man har bosatt sig i huvudstaden för länge sedan. Jag började studera hösten 65 här och familjen flyttade 1970 sådär, slutgiltigt hit. Men jag har ju en klockrad kärlek för den här mycket tysta och stillsamma staden Vasa. Jag kan inte för mitt liv tycka att jag ska låta bli att fara dit varje sommar och vara där 2 veckor och låta mig inspireras. Och då blir det tysta gator nog.
Du cyklar omkring i dina barndomskvarter och i dina senaste diktsamlingar så har faktiskt Vasa spelat en väldigt stor roll. Du minns dina klasskamrater, du minns stenarna där barn jag lekt och så vidare. Vad är det du letar efter när du besöker Vasa?
När folk förundrar sig över att jag far till Vasa och inte till Lettland eller Visby eller något sådana här ställen där det finns möjlighet att hysa in sig på sådana här residens. Jag säger så här att jag försöker undvika att bli sentimental, men jag tycker att man är sin fulla rätt att vara nostalgisk. Och jag är nostalgisk när det gäller de här barndoms- och ungdomsupplevelserna. Det är både mina kamrater, framförallt mina föräldrar, min bror och sånt här, som ju jag ser påminda genast när jag kommer så där förbi sig när jag åker och närmar mig Vasa. Då blir jag genast inspirerad och då tar jag fram mitt häfte och börjar skriva ner någonting.
I den här senaste diktsamlingen så finns det ju många olika stråk som man känner igen från din tidigare produktion. Jag tänker på till exempel det japanska, både som tema och också rent konkret i stilen. Du har någon gång sagt att du försöker sträva efter en sån här fri haiku-form.
Ja, jag tycker att det är en bra term. Jag undrar om det är på andra ställen än i Norge som de använder den här termen. Det är ju ganska hopplöst att skriva regelrätt haiku. Det är något som man kan syssla med på skrivarseminarier. Det är ju givande att ha 5 + 7 + 5 stavelser. Men japanskan och svenskan skiljer ju sig från varandra på de flesta punkter. Så bortsett från det pedagogiska så tycker jag ju att man kan försöka fånga haikuns väsen men i en fri form. Alltså det kan vara 2 rader, det kan vara 4 rader. Det behöver inte hålla sig strikt inom de här mycket noggrant definierade japanska haikuformerna.
Ja, du har ju också många just sådana enradingar, lite sådana aforistiska konklusioner.
Ja, ingenting har det senaste året glatt mig mera, eller också faktiskt förvånat mig mera, än att de på Nationalbiblioteket plötsligt lanserar mig som aforistiker. För jag har ju tänkt att de här konstigheterna som jag har skrivit ner mera bara är humoristiska infall eller dåliga skämt. Men de har tydligen uppfattat det som aforismer, det är ju trevligt. Jag har varit där 2 gånger och tittat på de här presentationerna av mina vitsigheter som aforismer. Det har glatt mig faktiskt i mitt syndiga hjärta. Sådana här saker som att det är framåt att tänka på döden. Och så här, det är ju dumt. I en mening, ganska dumt. Och den accepterade kände sig medtagen. Så det är ju dåligt bara. Alltså, men att någon kan uppfatta det som en aforism, som, det här är ju 2 aforismer enligt dem. Man blir ju häpen.
Men du har liksom inte tänkt dem som aforismer från början, utan det har bara varit någon slags utfall.
Det har bara blivit så. Jag tycker ju att det är roligt med dubbeltydigheter. När jag någon gång har sysslat med filosofi, mycket amatörmässigt, så har jag ju tyckt att semantik är det roligaste delområdet.
Du har ett citat här i början av samlingen som är av Edith Södergran. Var lugn mitt barn, det finns ingenting och allt är som du ser. Och där tar det slut.
Jo, folk har fäst sig vid det här att det tar slut så abrupt. Den här dikten fortsätter. Det är dikten Ingenting som lär ha varit Gunnar Ekelöfs älsklingsdikt också. Han hade ju ett speciellt förhållande till Edith Södergran. Ja, nu måste jag avslöja också. Alltså, i mitt nu påbörjade manuskript. Det är en bok som ska komma ut för nästa år. Alltså, man måste hålla paus. Den här kom ut 2016, De tysta gatorna. Och nu kommer nästa bok som heter Morgon ut 2018. Den inleds också med ett sådant abrupt avklippt citat. En dikt på engelska av Harriet Löwenhjelm. Det här går nu helt utanför spåret. May we be happy and rejoice on this green earth, O my son. Men sen fortsätter det. But tired and smiling we leave our toys when it's over and life is done. Men det har jag inte med. Det är bara det här positiva. Alltså man kan ju säga att det är samma teknik som jag har här med Edith Södergran. Jag vill naturligtvis ha med Edith Södergran eftersom den här dikten är så hemskt bra. Jag tycker ju att de finlandssvenska modernisterna i alla vidare är värda att få komma fram. Jag har ju också i föregående bok ett citat av Gunnar Björling som motto.
Ja, och här finns också R.R. Eklund. Du vandrar med dessa modernister.
R.R. Eklund är ständig föreläsare. Jag brukar varje sommar läsa loggbok på Landbacken. Jag läste den också denna sommar på nytt. Och förundrar mig över hur fräsch han är. Han är ju egentligen ingen lyriker. Men han är en utomordentligt fin aforistiker. Och den här, hans sista bok är fylld av dagfräscha iakttagelser och aforismer. Till exempel det där om den barndomstaden är evig. Det har jag också använt mig av. Stulig av honom. Ja, det förklarar också någonting av mina känslor för barndomstaden Vasa. I vilken mening den är evig kan man ju börja diskutera. För den är ju inte alls oförändrad. Barndomstaden är den bild man har av sin barndom i denna stad, i denna miljö. Men allt har ju förändrats.
Ja, och det är ju ett tema i dina diktsamlingar om någonting.
Jo, ja, förändring och det som inte förändras. Det är väl ämne för någon aforism då och då. Eller en dikt. Vad kan man ta fasta på? Vad kan man säga som är en sanning som är oomkullrunkelig och som ändå inte bara är platt?
Om vi nu tänker att du vandrar med dessa modernister, Södergran, Björling, Eklund, men sen har du också musiken som är väldigt stark och central kraft, både som motiv och som inspirationskälla.
Jag är ju mycket intresserad av musik. Jag har ju inte själv spelat. Jag har haft ett piano i min ego. Och detta piano har jag, eftersom jag flyttade från ett lite större arbetsrum, 24 kvadratmeter, till ett lite mindre arbetsrum, 2,5 kvadratmeter, så måste jag göra mig av med det här pianot. Det sved i mitt hjärta. Men det hamnar i goda händer hos Peter Sandelin där i hans lägenhet. Där han suttit och improviserat på detta piano och haft glädje av det. Men alltså, någon pianist blev det ju aldrig av mig. Det kommer aldrig att bli heller. Fast man nu kan köpa sådana här fina japanska instrument som går att applicera med hörlurar i öronen som man inte stör andra. Jag har ju alltid lyssnat på musik. Ända sedan jag var alldeles ung. Och så hade jag en bror som var musikintresserad, studerade musik i Åbo och som var en skicklig jazzpianist. Han spelade med förkärlek också Bach. Och det framgår ju i den här boken. Här finns ju några dikter som försöker etablera ett förhållande till den här hur man uppfattar Bach, också via brodern som ju är död, som hade hemska problem med sin hälsa och som har fått agera, alltså en ställföreträdande gestalt i min poesi. När han spelar Bach så är han ju frisk och glad, åtminstone frisk. Det är det viktigaste. Och när jag hör på Bach i Vasa, berömda arbetsrummet som författarföreningen har där, så är det ju Svjatoslav Richters tolkningar som jag har med mig på CD, och jag hör på dem alltid, varje sommar. Man blir aldrig mätt på dem. Fast jag har skrivit här att på något sätt blir så vana för mig. Jag känner ju igen de här hans tolkningar. Jag kan dem utan till i stort sett. Så är det så att jag ändå inte kan lämna dem hemma när jag far upp till Vasa. Utan jag har dem alltid med mig och spelar dem alltid där. Och det är det bästa som finns i CD-väg, tycker jag.
Hör du, på tal om Bach, så tror du att du skulle kunna läsa en av dikterna som handlar om Bach?
Jag kan göra det, ja. Den kommer här. Min upplevelse av Bach. Min upplevelse av Bachs Das Wohltemperierte Klavier är så fast kopplad till tidigare vistelser här i författarnas arbetsrum att den börjat få allt vagare kontur. Detta tillhör sommarens program. Preludium följs av fuga. Sorg och glädje alternerar. Jag känner igen mig bland tonerna. De bjuder inte längre tugg motstånd. Jag borde kanske följa med skeendet i noterna. Men häftet ligger långt borta på Borgogatan. Jag kanske borde pröva en annan tolkning än Svjatoslav Richters, suveränens. Wanda Landowskas cembalospel får mig att vakna på nytt.
Kan musiken vara någon slags igångsättare i din egenskap? Process. Påverkar musiken det sätt på hur du skriver?
Jo, alltså jag skriver alltid när det är tyst. Men alltid när jag inte skriver så har jag musik på. Men jag har ju faktiskt samlat på mig en massa CD-skivor. Så har jag en massa gamla LP-skivor uppe i arbetsrummet. Det tar upp förfärlig plats där. Så jag kan knappast röra mig där framför min soffa. För det är så mycket LP-skivor. Jag vet inte vad jag ska göra med det. Man kan ju... Ja, men jag kan inte heller göra mig av med dem. Men alltså de här musikupplevelserna finns mycket nära inpå. Mina absoluta favoriter är faktiskt Bach och Schumann. Och kompletterade med sentida gubbar sådär som... Prokofjev och Shostakovich och Szymanowski. Alltså, musiken är nog ständigt närvarande. Jag har aldrig tagit pianolektioner. Någon gång har jag tyckt att det är tråkigt att konstatera att jag var så lättjefull när jag var ung att jag inte satte mig på pianostolen och hade någon lärare bredvid som instruerade mig. Men å andra sidan, Christian, min bror, han spelar ju piano utan läromästare. Man spelar ju jazz genom att höra på skivor och göra efter så gott man kan. På den tiden fanns ingen undervisning i jazz, 50-tal. Man hörde på Sveriges Radio. Man hade intryck av Bengt Hallberg och sådana här. Det är ju inga dåliga läromästare. Men då hade jag ju på något sätt... ett bevis på att man inte behövde ta lektioner. Man kunde då ta ut det här på egen hand. Han kunde. Men jag har ju aldrig lärt mig spela riktigt bra. Jag tycker det är roligt att ta ut melodier. Alltså, men det här med harmonisin, det är något jag får se mig i månen efter. Jag tar så här med tre fingrar. Så här. alltid samma hack.